Det här är ett smakprov av poddserien Ulf Kristersson, Revanschernas man. För att höra hela serien så måste man antingen vara prenumerant på Svenska Dagbladet, och det blir man enkelt på svd.se/provapolitiken.
Eller så kan du faktiskt köpa bara den här serien och fortsätta lyssna i din favoritspelare. Då går du till den plattform där du brukar lyssna på podd och hittar den här podden, och så finns det en liten länk där i avsnittsbeskrivningen. Maggie, får jag läsa lite högt för dig?
Gärna.
Det här är från en artikel som Erik Siga skrev i tidningen Fokus för ett
gamla
år sedan.
Gamla pressekreteraren och moderat, ja. Och pophögerskribenten.
Exakt. För länge sedan, och det är det han skildrar här, så var han ju pressekreterare åt MUF när Gunnar Strömmer var ordförande i MUF i slutet av 90-talet. Han skriver så här. En fredag i början av augusti 1999 meddelade Carl Bildt sin avgång som partiledare. På lördagen blev jag i stort sett lämnad ensam i stan. Det kändes som att halva umgänget åkte till Ulf och Birgittas landställe i Sörmland. Strategier skulle dras upp. Kristersson och kanske även Henrik Landerholm var uppenbarligen intresserade av att ta med centrala positioner i partiet i det vakuum som uppstått. Det här är ju en nyckelscen i berättelsen om politikern Ulf Kristersson. En nyckelscen som Ulf Kristersson också brukar ha lite åsikter om. Jag tycker att nyckeln är umgänget. Det här att Siga är med men ändå inte riktigt med är kul. Men framförallt att Ulf och Birgitta, det är ju allas berättelser om politikern Ulf Kristersson, varit så skickliga på att från mycket unga år bygga sociala nätverk och koalitioner för framtiden.
Samla dem hemma hos sig. Enligt Gunnar Ström, som jag också har pratat med om den här helgen i Sörmland 99, så var den planerad sedan länge och hade inte med Carl Bildts avgång att göra.
Nej. Och Siga var ju inte med, men han skriver i alla fall så här. Vi i MUF uppbådade allt vi hade av kommunikativ talang och nätverk. Det fick inte bli ytterligare en företrädare för bunkern, så kallar vi grabbgänget runt Bildt som hade dominerat partiet i årtionden. Ganska snart stod det dock klart att Kristersson inte skulle bli partiledare. När han inte heller fick bli partisekreterare var vår besvikelse enorm.
Ulf Kristersson var 36 år när Erik Siga blev besviken över att han inte fick bli partiledare eller partisekreterare. Han är alltså född 1963, uppvuxen i, det här är svårt att säga på skånska. Nej, han är ju född i Lund, det är lätt att säga på skånska. Men han är uppvuxen i Torshälla.
Ja, han kom till Torshälla när han var 6 år. Han är uppvuxen i en familj där han ofta pratat om sin mamma. Sin mammas föräldrar, inte lika ofta om pappan. Pappan var ekonomikonsult, hette Lars. Och mamman var ju lärare och hette Karin.
Mm. De var ju en väldigt samhällsintresserad familj. Torshälla var väl bruksort och liksom arbetarstad utanför Eskilstuna.
Just det.
Alltså arbetar inte stad utan ort, får man säga. Men föräldrarna var ändå klassiskt borgerliga.
De var ju akademiker som har tagit sig från arbetarklassbakgrund, båda två egentligen, eller lägre medelklass möjligen, och blivit akademiker och tagit det språnget.
Och i det här första avsnittet av vår serie om Ulf Kristersson så ska vi berätta om tre personer i hans liv som har betytt väldigt mycket för honom.
Mm.
Och format honom delvis till den han är idag.
Den första av dem möter han ju i riktigt ung ålder. Han går ju bara på mellanstadiet när han för första gången träffar Henrik Landerholm på Edvardslundsskolan i Torshälla.
Mm. Och Henrik Landerholm har ju för oss beskrivit den här tiden som att Ulf var en tuff och sportig kille.
Ja.
Så brukar inte Ulf Kristersson själv prata om sig som ung, utan han brukar ju prata om sig själv som blyg, lite försiktig, kanske inte en av töntarna, men absolut inte heller en av de coola. Han fick ju spela trumpet fast han egentligen drömde om att spela trummor, och han höll på med gymnastik.
Ja. Det där med trumpet är ju intressant, för i hur Ulf Kristersson har beskrivit det där tragglandet med kommunala musikskolan, så har han ju gett också en bild av vad det är för moral som råder i hans hem. Alltså föräldrarna är väldigt noga med att han ska göra saker. Alltså han ska gå på olika aktiviteter, prova på saker, och att man måste anstränga sig. Man måste inte vara bäst. Det är inte viktigt att komma etta egentligen.
Mm.
Men det är viktigt att så att säga jobba för att bli skickligare på olika saker.
Och nu valåret 2026 så har ju Moderaterna sin valslogan "Ansträngning ska löna sig", en direkt hyllning till Kristerssons föräldrar.
Ja. Det här trumpetandet, det tycker jag vi måste säga, det tar ju slut för att trumpetläraren avlider. Och Kristersson blir så att säga fri från att behöva gå till kommunala musikskolan och spela upp sin läxa en gång i veckan. Det hade kanske varit bättre med trummor på många sätt.
Han och Henrik Landerholm blir ju sen vänner i högstadiet när de tar över elevrådet. Henrik är ordförande och Ulf är sekreterare. Och de väcks ju politiskt av betygsfrågan.
Ja, det är ju frågan om det ska vara betyg eller ännu mer hur betygen ska utformas, den så kallade blockbetygsstriden. Och där har det ju också refererat, det gör gärna Ulf Kristersson och har gjort efteråt, att motståndarna leddes ju av Fredrik Lindström på spåret profilen.
Mm.
Det mest intressanta tycker jag ändå är det här att Ulf hela tiden är tvåa.
Det här är ju efter vänstervågen på 70-talet.
Landerholm har ju själv beskrivit det som att han var då ordförande på Jökstensskolan i elevrådet. Han var ordförande i Sankt Eskils gymnasium. Han var ordförande i Eskilstuna MSU. Och han var ordförande i Strängnäs MUF. Och han var ordförande i Sörmlands MUF-distrikt. Han är så att säga ledaren i deras duo. Det är inte Kristersson.
Ulf var vice under Henrik hela tiden.
Ja, visst.
Mm. Men sen skiftade ju det där, eller hur? När de kom in i förbundsstyrelsen centralt.
Absolut. Och då är vi ju någonstans på mitten av 80-talet. Och Ulf blir ju ganska snabbt populär och väljs ju till MUF-ordförande 1988. Och har ju då sin radarpartner Henrik Landerholm med sig i förbundsstyrelsen.
Det finns i ett avsnitt av söndagsintervjun från när Kristersson precis har valts till partiledare där han pratar om Landerholms familj. Han får frågan där om han saknade någonting som ung. Och då börjar han lite liksom svärmiskt prata om hur det var hemma hos Henrik Landerholm när han gick i, jag vet inte om det här är högstadiet eller gymnasiet, men han berättar att där satt de sena nätter med hans mamma som var mycket mer som en kompis, och så drack de te och rökte och diskuterade litteratur med Henrik Landerholms mamma som han beskriver som en fri själ, medan hans föräldrar ju var då mycket mer föräldrar.
Ja, man får ju också intrycket i mycket av skildringarna som har varit under åren att hemma hos Ulf Kristersson, hans föräldrar är ganska reserverade känslomässigt. Det är liksom locket på stämning. Här pratar man inte om vad som helst riktigt och inte hur fritt som helst. Men att komma då till familjen Landerholm var som att komma till en stor och ny och känner man när man hör honom prata om det, spännande värld.
Mm, att hans liksom vyer vidgades.
Mm. Det är ju vanligt i politiken att man har relationer som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Och man bildar liksom förbund eller knyter band och så håller de i sig länge. Men det här är ju ändå exceptionellt. Henrik Landerholm var ju en av få som inte hade ett direkt uppdrag i partiet, som fick vara med bakom kulisserna i partiledningsrummet på valnatten 2022. Han blev sen Ulf Kristerssons nationella säkerhetsrådgivare, eller hela Sveriges nationella säkerhetsrådgivare. Försvann efter lång tid och många problem. Och även om Henrik Landerholm har försvunnit från dagspolitiken idag, så är ju en av hans systrar, Karin Enström, eller Kajsa Landerholm som hon mentalt går under namnet hos Ulf Kristersson fortfarande, tror jag, fortfarande med och är Kristerssons partisekreterare. Alltså den här frimodiga, härliga stämningen hemma hos familjen Landerholm har ju uppenbarligen satt spår och fått konsekvenser.
Och en av hans döttrar, alltså Henrik Landerholms döttrar, spås ju ta över MUF i höst, Alice Landerholm. Om man vill få en bild av vad det var de kämpade för politiskt mer än den här betygsfrågan, så finns det en intressant bok som Kristersson skrev och gav ut 1988 på Timbro. Den heter Klyftan mellan väljare och valda. Du har hört ett smakprov av serien Ulf Kristersson, revanschernas man. För att höra hela den här serien så behöver du alltså vara prenumerant på Svenska Dagbladet och lyssna i SvD-appen. Prenumerant blir du enkelt på svd.se/provapolitiken.
Men om du bara vill ha just den här serien, den vi har gjort om Ulf Kristersson, så kan du faktiskt fortsätta lyssna i din favoritspelare också och bara betala ynka 19 kronor.